ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Ja, jag tänkte börja med en riktigt spännande bok som bygger på en sann berättelse. Och författaren heter Hazel Gaynor och hon har skrivit tre fantastiska böcker som heter, en heter Vi var unga och modiga och en annan heter Fyrvaktarens dotter. Och alla de böckerna, eller båda de böckerna, bygger på saker som har hänt tidigare, och så gör även denna, Den sista livbåten. Och den 17 september 1940 så sänktes det brittiska evakueringsfartyget SS City of Benares mitt ute på Atlanten. Då hade de haft med sig en eskortflotta som hade lämnat dem när de trodde att nu var det säkert, för nu var det inte så långt kvar. Alltså nu var de mitt ute på Atlanten och där fanns det inga ubåtar. Och det är det här hon bygger sin berättelse på. För ombord på SS City of Benares, som då Hazel Gaynor har bytt namn till SS Carlisle, fanns det 90 barn från London som var på väg till Kanada för att komma undan bombningarna i London och rädslan för att Storbritannien skulle bli invaderade av Hitler. Och den här operationen då, som också har förekommit senare år, samma namn, den heter Operation Pied Piper, alltså råttfångaren i Hameln som samlar ihop alla barnen och för bort dem. De här 90 barnen befann sig alltså på det här fiktiva fartyget SS Carlisle, och med sig hade de ju flera, vad ska vi säga, de fick kalla dem för tant och farbror, tanter och farbröder, en farbror och resten tanter som skulle ta hand om dem under resan, bland annat Alice King. Hon bestämde sig för att göra någonting åt kriget, eller göra en insats för kriget. Hon levde bara ett så tråkigt liv och hon kände att hon var så feg, fast innerst inne så hade hon nog en tigrinna, ska det visa sig. För hon anmälde sig då att bli sån här eskort till de här barnen. Och två av barnen fick hon ganska bra kontakt med, för att de var hon nämligen hem och hämtade hemma i huset hos deras mamma Lilly. Och det värsta hände ju, de hade haft några fina dagar på den här båten, eller kanske till och med 3 veckor. De hade ätit bra mat och barnen hade akklimatiserat sig och hade roligt uppe på däck med någon boll. Alltså ett fint fartyg som de var på. Och så lämnar då konvojen dem, och det här var ju någonting som Alice inte kände till, att de skulle bli lämnade åt sitt öde. För vad de inte visste var att det var en ubåt, en tysk ubåt, som hade följt efter dem. Och så fort de här eskortfartygen lämnade så sköt ubåten iväg 3 torpeder. De 2 första missar, men den tredje träffar. Och det går väldigt fort, så sjunker det här fartyget. Och boken heter ju då Den sista livbåten. 12 livbåtar hamnade i vattnet med, ja, vad ska vi säga, skiftande resultat. Men den 13:e då, som Alice King och de 2 barnen som hon skulle sköta om bland annat satt i, den klarade sig. Och det är ju mitt i natten, det är alldeles kolsvart och det är kallt, det är höst. Och det kommer en man och säger åt henne att du måste ta hand om barnen som är med här borta. Men det är inte mina barn. Hon blev som så här chockad och tänkte att det var inga barn som var i hennes grupp. Inga barn hon kände till. Men det som jag brukar säga när det är diskussioner om mina och dina barn. Alla barn är ju våra barn egentligen. Så att Alice tar hand om de här barnen. Men ganska snart så blir det bråk mellan 2 män på livbåten, och det sista vattnet de har en vattendunk, far i havet, så de har ingen färskvatten. Alltså det är sådana umbäranden och strapatser, men det är skrivet på ett så bra sätt som man bara lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar, för man kan inte sluta, för det är så oerhört spännande och intressant. Och sen i efterordet så berättar Hazel Gaynor om den här SS Benares och om det som hände. Och det fanns en engelsk politiker som heter Anthony Quinn. Själv tänker jag på den här skådespelaren Anthony Quinn med Zorba, ni vet. Men det här var då en engelsk politiker som har funnits på riktigt som heter Anthony Quinn. Han var ju en av dem som mycket väl visste om att eskortfartygen skulle lämna de här barnskeppen, kan vi väl kalla dem för, när de trodde att de var säkra ute på Atlanten. Men så var ju inte fallet. Så att jag tycker att absolut att man ska lyssna på den här. Nu har jag skrivit en liten fusklapp, men den har jag inte alls läst på. Nu ska jag läsa att karaktären Alice King är byggd på musikläraren Mary Cornish, som var med på båten och försökte, eller med i livbåten och försökte få barnen att sjunga och leka små lekar och allt man kunde göra i ett litet trångt utrymme. Och sen en annan spännande sak var ju det här, man får ju absolut inte dricka saltvatten. Och när man är jättetörstig så är ju risken den att man faktiskt gör det ändå. Och det är en flicka på båten som blir väldigt sjuk för att hon dricker saltvatten. Och hennes kamrat Billy fick absolut inte säga till någon att hon hade gjort det. Men till sist så avslöjar han ju Färlis vad hon har gjort. Och de lyckas, mot alla odds, så lyckas de faktiskt rädda henne. Det är en stark historia som bygger på verkliga händelser. Jag gillar verkligen sådana historier. Jag tycker att Hazel Gaynor skriver riktigt bra. I den här boken Vi var unga och modiga, där är de i Kina och japanerna anfaller. Och sen i Fyrvaktarens dotter, den utspelar sig både 1838 och 1938. Ah, ni som gillar Hazel Gaynor, ni har någonting riktigt bra att se fram emot. Den sista livbåten av Hazel Gaynor. Eva Fröling, det är väl ett namn som de flesta av er som lyssnar känner igen. Hon är ju en av våra största skådespelare. Och hon har ju även varit med i Stjärnorna på slottet. Och sen har hon varit med i en väldigt trevlig tv-serie med Kattis Ahlström som går ut på att äldre ska lära sig bli mer digitala. Och Eva Fröling, hon var verkligen inte särskilt bra på det digitala, kan man säga. Hon har i alla fall skrivit tre mycket, mycket läsvärda böcker som tillsammans bildar då en självbiografi. Och de har både kallats för lyriska självbiografier eller punktromaner. För stundtals så är de väldigt poetiska. Om man läser boken med text så upptäcker man att de är skrivna nästan som i diktform. Den första boken heter Moderliv, och det är alltså inte moderliv utan moderliv uppdelat i två ord. Och där berättar hon om när hon fick en cancerdiagnos och hennes kamp mot cancern. Och den andra boken heter Att störa ett väsen, och där drabbas hon av ganska svår psykisk ohälsa och får alltså söka hjälp på en psykiatrisk institution. Och i den tredje boken då, som är ganska ny, den heter En stare i fickan. Och det är nog nästan den starkaste boken, tycker jag. För där berättar hon om övergrepp som hon har utsatts av. Och jag tror att många av oss kanske har tagit del av det i media. Hon nämner ju inga namn, men hon har i alla fall blivit misshandlad, blåslagen, fått rymma mitt i natten, blodig i bara nattlinnet. Men ändå så finns det ett slags hopp ändå i den boken. Det anas liksom hopp om en framtid där hon kan stå på egna ben och inte ta någon skit längre. För nu är hon ju faktiskt 70 plus. Så det är väl kanske hög tid, kan man tycka. Men hon har verkligen levt ett innehållsrikt liv på många sätt och varit med om många saker och landat på fötterna. Eva Fröling, tre böcker, Moder, Liv och Att störa ett väsen, samt den senaste då som heter En stare i fickan. Och jag rekommenderar att man läser allihopa, för att jag tyckte de var väldigt givande. Och jag måste säga att jag alltid gillat Eva Fröling, men nu gillar jag henne jättemycket. Den tredje och sista boken jag tänkte tipsa om, den kom redan 2006, så att den har ju ganska många år på nacken, men jag tycker nog att den håller än. Den är skriven av Rickard Flinga och den heter Iskallt och stenhårt, mina 20 år i Texas fängelser. Och det här är ju också en slags självbiografi, eller som Rickard Flinga har skrivit själv, om sitt liv och hur det kom sig att han hamnade i amerikanskt fängelse. Han föddes i Argentina i Buenos Aires 1951. Hans mamma var från Helsingfors, från Finland alltså, och hans pappa var svensk. Så när han var liten så hade han svenskt medborgarskap. Men eftersom han aldrig åkte till Sverige överhuvudtaget så blev han liksom av med det här medborgarskapet och föräldrarna flyttade till USA. Och 1981 så sköt han en man som han misstänkte hade förgripit sig på hans 7-åriga dotter. Och han hamnar i fängelse, i amerikansk fängelse. Och jag ska inte berätta någonting om den här fängelsetiden, det får man läsa, lyssna på själv. När han var på väg att bli frigiven så åberopade han sitt svenska medborgarskap. Och eftersom pappan var svensk så fick han tillbaka sitt svenska medborgarskap och åker till Sverige, ett land som han aldrig har satt sin fot i. Men hans föräldrar pratade svenska med honom när han var liten och på något sätt så fanns minnena av det här språket kvar, så att han kunde liksom plocka fram det ur järnvindlingarna. Och han lever än idag, han är ju då född 1951, och idag så åker han runt och föreläser och berättar om sitt liv. Eller han har i alla fall gjort det, jag vet inte om han gör det precis än idag, men de första åren efter fängelsestraffet gjorde han det i alla fall. Och jag tyckte att det var en intressant berättelse, och sen får man ju då dra sina egna slutledningar när det gäller hans agerande när dottern utsattes för de här övergreppen. Men spännande och intressant, men någonting helt, helt annat än Eva Frölings lyriska självbiografi. Det här är så lite lyrik som det bara kan bli. Iskallt och stenhårt, mina 20 år i Texas fängelser av Rickard Flinga.